är något att lita på. Någonting att bygga sitt liv på. Hjälp oss att göra det. När allting brister, när allting försvinner och faller, som vi sjöng i sången, låt oss se att du håller. Och hjälp oss att leva så. Välsigna denna gudstjänst, välsigna vår församling. Och Herre, öppna våra ögon så att vi ser och förstår vad du vill säga i ditt ord. Amen. För ganska så många år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg när, så läste jag i lokaltidningen där jag bodde. Och ni vet, en lokaltidning funkar ju så att det som inte hamnar liksom i, ja, där kan det hamna en viss typ av nyheter som inte riktigt hamnar någon annanstans. De små nyheterna. Och då var det en hel sida. Och så handlade det om en tjej som hade varit ute i skogen och så hade hon mött en björn. Det är ju väldigt ovanligt. Så det blev en hel sida. Hon hade lagt sig ner på marken för att spela död. Liksom, så att den här björnen inte skulle göra någonting. Och sen så hade björnen nosat på henne och gått därifrån. Och det var intervjuer hit och dit och det var bilder och det var liksom ett stort reportage. Tänk vad den här lilla flickan hade varit med om. Eller lilla, ja, någonstans i mellanstadieåldern kanske hon var. Och det var liksom, ja, man läste den. Men sen så studsade man till på den sista meningen. Så man inte fick någon förklaring. Då sa den här tjejen så här. Efter att ha berättat om den här liksom händelsen som var väldigt omskakande. En del tror inte att jag har varit med om det här. För en gång såg jag en rosa elefant. Och sen var artikeln slut. Och jag hade ju några följdfrågor. Och barns fantasi, den ska få flyga fritt. Naturligtvis. Men det där är ju ett exempel på det här att det handlar ju inte bara om vem som säger en sak eller redogör en åsikt eller berättar om en händelse eller vad som sägs, utan det är viktigt vem. Och vi lever ju i en tid då vi har fått ett nytt begrepp som vi inte haft tidigare. Och det fick vi direkt från Vita huset. Alternative facts. Det är ju ett helt nytt begrepp. Alternativ fakta. Det funkar ju inte naturligtvis. Men det har vi fått som ett ord. Och vi lever i en tid då vi får massa olika budskap från alla möjliga håll. Mycket från internet. Och vi vet inte alltid vem avsändaren är. Och därför kan vi inte riktigt avgöra. Eller det blir mycket svårare att avgöra vad stämmer och vad stämmer inte. Men frågan vem som har sagt en sak, den är ju väldigt viktig. Och varför den har sagt, för att förstå om det här är något att lita på eller inte. Och i mitt exempel från lokaltidningen, då var det väldigt harmlöst. I exemplet med alternative facts, då blir det ju inte harmlöst, för då blir det viktigt. Vad kan vi lita på och inte? Och för att avgöra det som sagt så tror jag det är viktigt att fundera på vem har sagt en viss sak och varför. Vem är avsändaren? Vem har skrivit eller vem har citerat vem? Var kommer det här ifrån? Och den som har sagt det här nu då, har den koll på vad den säger? Det måste vi fundera på innan vi bara tror på det vi läser. I bibeltexten från andra Timoteusbrevet kapitel 3 så är Paulus inne på det här när det gäller Bibeln. För jag tror att jag inte är den enda som har funderat på, men kan jag verkligen lita på Bibeln? Är Bibeln värd att ta på allvar? Och då hamnar vi i den här frågan, från vem kommer Bibeln? Och varför? Så nu en liten stund framöver så kommer jag ha tre olika punkter utifrån den här bibeltexten som handlar om Bibeln helt enkelt. Och det här är inte korrekt svenska, men det blir Bibelns vem, Bibelns varför och Bibelns hur. Tre sådana, liksom de här grundläggande frågorna. För det som är kristen tro behöver den här Bibeln och det som står här. kan vi inte lita på det här? Eller är det lite ifrågasatt så blir det väldigt trixigt. Vad ska vi egentligen tro på och lita på? Och där börjar vi då i Bibelns vem. Från vem kommer Bibeln? Vem är källan? Vem är ursprunget till Bibeln? Det blir ju jätteviktigt att fundera på. Och här så ger Paulus ett ord. Han pratar om inspiration. Gud har inspirerat Guds ord. Det där ordet inspiration betyder detta. Att det är utandat. Inspiration betyder så. Så i en del andra översättningar och engelska översättningar så är det det ordet som används istället för då inspiration. Så Gud har andats ut Guds ord. Och det säger ju någonting om att okej, Bibeln, det vi kallar Guds ord, den här boken, den har sitt ursprung hos Gud. Det förstår vi då. Och det blir en vacker bild att han har andats ut det, något av sig, av det som är han, det som Gud har inom sig. Då har han andats ut och så gett oss i form av detta. Men för mig så ställer det åtminstone rätt så många följdfrågor. Jaha, men vad betyder det då? Vad betyder det att Bibeln är inspirerad av Gud, utandad av Gud? Och jag ska nu visa och försöka kort redogöra för tre olika sätt att se på vad det betyder att Bibeln är inspirerad av Gud. Alltså tre olika sätt att se på det. Och sen kommer jag säga vilken av de där tre som jag föredrar. Så nu blir det lite mer lektion här. Jag hoppas att ni är redo för det så här på söndag förmiddag. Men tre olika synsätt, liksom tre vanliga synsätt att förklara det här. Vad innebär det att Bibeln är inspirerad av Gud? Och det första skulle man kunna säga så här då. Gud har inspirerat och dikterat varje ord. Bibeln inspirerad av Gud på det sätt att Gud har sagt varenda ord, dikterat, och så har någon annan skrivit ner det ordagrant. Det betyder alltså att författarna till Bibeln, de olika människor som har skrivit ner, har varit mer som sekreterare. Gud har sagt ord efter ord, stavelse efter stavelse, och exakt så har de här människorna bara liksom tagit den färdiga texten och skrivit ner den, och det är Guds ord. Och här betonas ju väldigt tydligt att ja, men Bibeln är Guds ord, för det är Guds direkta ord som människor utan tillkrångel har skrivit ner. Det är ett synsätt. Ett annat synsätt, det är att Gud har inspirerat vissa ord. Alltså Bibeln innehåller Guds ord, Guds direkta ord. En del är de här mänskliga, de här författarna, som Paulus som har skrivit första Timoteusbrevet, Timoteusbreven som vi är i nu, och många andra. Och annat är direkt från Gud. Och så får vi då som människor försöka då värdera och se, okej, vad är det som är riktigt Guds ord som Gud har sagt, och vad är människors tillägg och funderingar och omskrivningar av det? Och så får man då hitta vad det var. Och ett tredje kan man säga så här. Gud har inspirerat människor att skriva. Det finns författare som har skrivit texten, men Gud har varit med och delaktig i den processen. Och den fortsatta processen med Bibeln. Det finns naturligtvis ett fjärde, eller många fler kanske man skulle kunna säga. Men ett fjärde skulle kunna vara att ja, men Gud har inte alls inspirerat. Det här är människors ord om Gud, punkt slut. Men de här olika är ju liksom visar på olika sätt att se på Gud och se på Guds ord, och de får ju följa sen till när vi läser Bibeln. Så var du hamnar här på de här olika, tror jag, påverkar vad vi faktiskt gör av Bibeln när vi läser den. Så det är inte oviktigt att ha funderat lite grann på de här frågorna. Om, för det första då, Gud har dikterat varje ord och använt sig av sekreterare, så får man ju en väldigt fokus på att det här är Guds ord. Och det är ett ganska vanligt sätt att prata om Bibeln i frikyrkan. Det har varit det historiskt. Men det man tappar lite då, det är ju egentligen att ta Bibeln själv på allvar i att Paulus säger, nu är det jag som skriver, så här tycker jag, säger han. Och han verkar inte se sig som en sekreterare som har lyssnat bara på vad Gud har sagt. Så det synsättet är ju härligt, för det är enkelt. Men jag tror inte riktigt att det stämmer. Bibeln är inte riktigt skriven på det sättet. Om vi ska vara ärliga så är det synsättet, det stämmer bättre in på en muslimsk syn på Koranen, som mer dikterad och liksom färdig skrift given till oss, sen är det klart. Bibeln ger inte de anspråken. Bibeln är Guds ord på ett annat sätt. Det andra synsättet tar ju då på allvar då att ja, men det här är människor som har skrivit. Och när Lukas skriver sitt evangelium så låter det på ett sätt, och när Markus skriver så låter det på ett lite annat. Då tar man liksom den mänskliga faktorn på allvar och deras temperament och den historiska verklighet de levde i och allt det där. Men då blir det ju ett upp till oss att leta efter vad är det som är riktigt Guds ord och vad är lullullet runt omkring. Alltså synsättet då att Gud har inspirerat vissa ord, det är det här Bibeln innehåller, Guds ord. Och det som konsekvensen av ett sådant synsätt blir ganska ofta att de delar som en person inte håller med om när man läser, som man har svårt för, det blir det här mänskliga tillägget, och det man håller med om blir, ja men det där måste ju Gud verkligen ha sagt. Och då blir Bibeln i praktiken mest att den bekräftar vad man själv tycker. Det är åtminstone min erfarenhet. Och jag tror inte att vi kan göra den där uppdelningen. För när Gud har valt att uppenbara sig som Jesus Kristus, när Gud blev människa, och så säger vi att Gud, Jesus är både 100% Gud, 100% människa, så kan man liksom inte dela upp i Jesus vilka procent som är vad. Han är både och samtidigt. På samma sätt så tror jag det är med Bibeln. Att Bibeln är liksom mänskliga ord, människor har skrivit och Gud har inspirerat. Det är Guds ord också. Det är samtidigt, det går inte att liksom dela upp och visa på det, hitta det ena och det andra. Jag tror alltså på det, tänker utifrån det tredje alternativet, att Gud har inspirerat människor att skriva. Därför så kan vi känna igen personen som skriver. Därför så blir deras liksom verklighetsuppfattning, den syns i texten. Det märks att det är skrivet för 2 eller 3 tusen år sedan. Det märks om det är en filosofiskt lagd person som har skrivit eller en annan typ av människa. Men i det så finns ett puls, det finns liksom, det är utandat från Gud. Gud har varit delaktig i processen. Han vill att det här ska få vara Guds ord. Han är engagerad i det hela. Och jag tror som sagt att det gör skillnad vad vi tänker om detta. Och jag vet inte om du har funderat så mycket på vad det innebär att Bibeln är Guds ord. Men ta lite tid någon gång och fundera kring det. Så det är något kort om Bibelns vem. Vem ligger bakom texten? Nu går vi över till Bibelns varför. Varför har vi den här texten? I dockteatern som ni fick vara med om innan så handlar det om en karta. Och frågan var ju, behöver man en karta eller inte? Vad är en kartas uppgift? Det är ju att göra så att vi hittar rätt och vet var vi är någonstans. Och vet sen vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Därför har vi kartor. Varför har vi Bibeln? I den här texten så tycker jag att Paulus säger tre saker. Och för det första, genom att läsa så får vi kunskap om Jesus. Och Paulus säger till Timoteus att de heliga skrifterna förmår dig att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Genom Bibeln får vi den kunskap vi behöver för att kunna tro och bli räddade av Jesus. Det som är intressant här tycker jag, det är att när Paulus skriver till Timoteus om de heliga skrifterna så är det Gamla testamentet han pratar om. För Nya testamentet håller ju på att skrivas. Det finns ju inte färdigt än. Och det betyder att Paulus menar på att Gamla testamentet innehåller det du behöver för att förstå vem Jesus är. Det är ju ett häftigt. Jag kan känna att nu tog du väl lite i. Det här är ju krångligt. Jag får massa ledtrådar, ja visst. Men all kunskap, ja. Men så säger Paulus här. Så genom att läsa så får vi kunskap. Och den kunskapen är till för att kunna tro. Inte bara för att allmänt kunna veta saker. Så om du är i ett läge där du känner att ja, jag behöver veta vem Jesus är. Du kanske är inte så van att vara i kyrkan. Det här kanske är en ny plats för dig. Eller så har du varit med här länge men känner att det du har tänkt och trott börjar liksom lite gunga och du undrar vad är det här. Då är Bibeln rätt plats. Där kan vi hitta kunskapen. Och så står det. Vi ska bli fria från våra brister. Det ska bibelläsningen göra med oss. Någonting händer som gör att de här våra svagheter korrigeras. Bristerna försvinner. Vi blir fria från våra brister. Och allt detta leder till den tredje saken som det här bibelordet slutar med. Och det är att vi blir rustade för varje god gärning. Så som Paulus beskriver det här så är alltså Bibeln till för att rusta, utrusta mig, göra mig lämplig, göra mig mogen och redo för att göra goda gärningar. Att vara en god medmänniska, att ta hand om andra, att följa Bibelns budskap. Det blir jag rustad för när jag läser Bibeln. Det händer i mig och dig av att läsa. Så Bibelns mål är inte liksom en intellektuell sak där nu har jag lärt mig. Utan det hamnar här, vi processar det och sen går det ut i vårt sätt att leva. Jag hade en period, jag har slutat med det nu, men jag hade en liten period där jag ibland frågade folk så här, ja, hur går det att läsa Bibeln då? Men nästan alla svarade med att titta ner i backen och jag läser ju inte så mycket som jag borde. Så alla fick bara dåligt samvete av den frågan och det var ju inte riktigt poängen, så jag har slutat med den frågan. Men när man får den frågan, går det bra att läsa Bibeln eller hur går det med att läsa Bibeln? Så svarar vi, tror jag, instinktivt utifrån mängd. Hur mycket har jag läst? Och hur kul känns det, kanske, vi också svarar utifrån. Men utifrån det här bibelordet så skulle man kunna svara på frågan nej, det går inte så bra att läsa Bibeln. För jag skällde ut mina barn. Alltså jag gjorde inte goda gärningar. Eller, ja men det går bra att läsa Bibeln. För nu har jag börjat hjälpa min granne med att klippa gräsmattan. Så skulle man ju också kunna svara, för poängen är att göra goda gärningar. Det ska läsandet göra med oss. Och om du läser en vers i veckan eller en bibelbok i veckan, det är inte poängen här. Poängen är, vad gör läsandet med oss? Det är väl en intressant tanke tycker jag. Du kanske bara blir ännu mer dåligt samvete, jag vet inte. Men frågan är, vad är målet med läsningen? Och nu går vi in på den sista, Bibelns hur. För det här är ju jätteviktigt. Kunskap om Jesus, fria från våra brister, rustade för goda gärningar. Det låter ju jättehärligt. Hur går det till? Hur händer detta? Och Paulus nämner fyra saker i texten och det är det jag vill avsluta den här predikan med. Och Paulus menar på att Bibeln, när vi läser Bibeln, då ska den undervisa oss. Alltså vi får lära oss. Och precis som i dockteatern så är det lätt, där vi förstod att det är lättare att begripa en karta tillsammans än att göra det själv, så är det samma sak med Bibeln. Om den ska kunna undervisa oss så behöver vi blanda in andra i det samtalet. Det är inte bara jag och min Bibel. Det är vi och vår Bibel. Och det är en väldigt stor skillnad. Och får vi en vana att fråga det vi inte förstår, får vi en vana om att diskutera de här grejerna som vi undrar över och vill jobba vidare med, då blir vi mycket mer undervisade. Då lär vi oss mer. Jag har några som ibland skickar en fråga på Facebook eller på ett sms. Men vad betyder det här nu då? Det är en god... Sen behöver man inte fråga mig. Man kan ju fråga hur många som helst. Vi kan alla mycket om Bibeln. Men det är en bra ingång till det hela. Att ha lätt att fråga. Lätt att diskutera. Och sen så står det i svenska översättningen vederlägger. Jag tog ett litet annat ord och väljer ordet korrigera. Gud, Bibeln ska då korrigera oss, säger Paulus. Ändra på oss. Om vi är på väg hit och då vill Bibeln, och om det är fel håll, då vill Bibeln hjälpa oss att gå åt rätt håll. Och jag tror att det är den här punkten som delvis gör att Bibeln är en provocerande skrift. Och vi ska inte vara förvånade över att Bibeln liksom blir ifrågasatt och misstänkliggjord. För att den vill inte bara berätta en allmän trevlig historia som vi kan säga, åh vad fint. Den vill ändra våra liv. Den vill göra oss mer gudslika. Den vill hjälpa oss att sluta vara egoistiska och bry oss om andra. Den vill göra någonting med oss. Därför så sticker den ibland i ögonen. Och om du aldrig blir provocerad av Bibeln när du läser den, då tror jag att du läser den lite för snabbt och lite för slarvigt. För den är provocerande och den ska göra någonting med oss. Och Bibeln ska få vägleda oss, visa vägen, guida oss rätt i livet. Och för det fjärde så ska den fostra oss. Och då tänker jag att den ska forma oss. Den ska liksom göra någonting med oss. Och när man uppfostrar ett barn så tänker man ju inte efter 3 månader att ja, nu är det klart. Utan att fostra en annan människa till att bli en god människa, det är ju ett livstidsprojekt. Det håller vi på med hela livet. Och samma sak är det med att vi fostrar det till Guds likhet. Det är ingenting som man gör det första året som kristen och sen så är det klart liksom och så planar det ut någonstans där. Utan det fortsätter vi med. Låt Guds ord forma oss. Helt enkelt. Så, vem har gett oss Bibeln? Jo, det är Gud som har andats ut detta. Det kommer från honom. Det är skrivet om människor. Och det behöver vi ta på allvar när vi läser. Men det är liksom, han är avsändaren. Gud är avsändaren för att rusta oss för varje god gärning. Det är målet. Genom att undervisa, korrigera, vägleda och forma oss. Så den här predikan som jag har haft nu, den kan vi bara göra någonting med, tänker jag, efter. Alltså i veckan som kommer. Om Bibeln får leva med oss, då blir den här predikan någonting. Om vi försöker låta Bibeln forma oss, då blir det någonting. Om vi sitter och nickar eller skakar på huvudet nu spelar det inte så stor roll. Utan vad händer sen? Vi ber. Gud, tack för din stora gåva. Ditt eget ord. Bibeln som kan vara väldigt besvärlig och svår att förstå. Bibeln som är det ljuvliga ordet från dig till oss människor. Bibeln som är beviset på att du inte lämnar oss ensamma och utan karta och kompass mitt i den mörkaste skogen, utan du vill leda oss rätt. Tack för den här boken. Tack för orden från dig. Hjälp oss att läsa och följa. Hjälp oss att fundera och diskutera. Hjälp oss att lyfta fram våra frågor, vädra vår osäkerhet och tvivel. Hjälp oss att ta ditt ord på allvar. Amen.